en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is debris?
There's something strange with the engine.
And it's a new pet after that.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Set my balls on.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Bum, bum, bum.
Introt fick vi skicka till oss från Elina Engman Östhem som skrev till mig på Instagram och tänkte att en fellow F1 och musikfantast skulle uppskatta det här. Ett fint a cappella intro sjungandes av ett skönt gäng. Anna? Blev du peppad?
Jag känner mig nästan helt mållös. Jag kan inte sluta stirra på den här killen som står längst bak till höger. Han har en turkos slips. Han är lite mer voluminös än övriga och en frisyr som ser ut som att ha fastnat i dammsugarslangen, och så står han liksom konstant och spelar lufttrumma med händerna
och med munnen. Det är där du hör det. Min favorit är hon nere till vänster som sjunger som en liten katt där på slutet. Det tackar vi för, som blev skickat till oss i alla fall från Lina Engman Östhem. Det var ju kul. Och den summerar säsongen på något slags sätt med oss här. För vi vill ändå ha F1-introt när vi rullar ut ur säsongen. Man vet ju att bästa versionen är alltid mariachi-versionen. Men den här är ändå med.
Men det är alltid den kul med att ta med sig lite nya grejer in i framtiden, va? Och du gillar ju Japan.
Vi ska dock vara försiktiga med våran gissning av asiatiskt ursprung på det här gänget. Då de skulle kunna vara från vart som helst. Sådär. Vi ska nog tippa på tå här. Det skulle vara rent musikaliskt. Det skulle kunna vara koreaner också. Men det där låter vi vara, Anna. Vi ska passa oss här. Men att ta med sig till framtiden. Det är inget vi ska göra idag. Idag ska vi ta med oss från dåtiden när vi ska summera säsongen på lite olika sätt, eller hur?
Ja, men det ska vi göra. Men vi får börja med att ta med oss Logan Sargeant in i 2024. För den kom ju här i fredags, var det väl? Att Williams hade gjort klart med Sargeant för en säsong till. Kände du att du liksom hoppade på den, eller? Jubla.
Jag kände att det var så sjukt att de hoppade och var så himla liksom extremt taggade för den här killen som plockade en poäng och inte gjorde mycket glädjande väsen av sig. Så jag tänkte, jaha, de är aspeppade på det här samarbetet och tycker att han har varit helt otroligt bra. Att han har varit remarkable, Logan Sargeant, som nu också då är klar för 2024. Så jag kände väl, det var väl lite tråkigt att man inte kunde få in något nytt blod överhuvudtaget. För det här, om du vill säkert säga något om det, men det här innebär ju att alla förare, 20 stycken, eller ja, beroende på hur man räknar ur den här säsongen som var 2023, men de som är 20, de 20 liksom fasta förarna som nu har kört här, att de ska köra säsongen efter, det har aldrig hänt någonsin att det är exakt samma. Nu får man väl ha en brasklapp för Lille Nyck och Daniel Ricciardo-switchen, men Ricciardo är väl ändå den som avslutade sittandes på stolen i Alfa Tauri, och nu ska alla samma förare köra kommande säsong, och det har aldrig hänt. Men vad säger du om Logan Sargeant som är klar för 2024 i Williams?
Ja, jag hoppas ju att James Vowles har en bra anledning, och att den anledningen inte är ett, pengar, eller två, jag hittade inget bättre. För att någonstans så känns det som att, alltså, han har ju inte levererat vad vi kan se. Det är klart att han har gjort ett annat jobb för teamet, så att säga. Men i slutändan så sitter han på en poäng som han fick tack vare diskvalificeringar på andra förare då. Så att jag kan väl ställa mig lite frågan till varför man har gjort det här valet. Är det så att det liksom inte fanns någonting intressant ledigt på marknaden som man kunde ta del av, så att man fick ta det här en gång till? Jag vet inte. Eller är det så att man ser en potential som alla andra som kollar på F1 tydligen blundar för? Jag skulle verkligen vilja veta anledningen, för jag tror inte att den anledningen som man då publicerar, eller som man säger, det här att man är så himla nöjd med hans prestation och ser en sån ordentlig potential i honom, är den riktiga sanningen.
Nej, och jag tyckte också det var lite så här. Det kändes som när han gick i mål i Abu Dhabi och man hör Vowles på radion som bara, du har varit exceptionell i år, vilka framsteg du har gjort. Du har varit en så bra impact och bra hjälp för hela teamet. Nu blickar vi framåt, tack för allt. Det kändes som väldiga överord för en poäng ändå, tycker jag. Ja, men i alla fall, då är griden klar för 2024. Exakt samma förare i alla team, och det är ju, jag tyckte det var kul med tre nya förare inför den här säsongen som man fick liksom nosa in på lite, men nu har vi alltså inte en enda. Och då när vi ändå gör så att vi kollar på säsongen som komma skall, vilket är ett par månader bort nu, inte så långt uppehåll ändå, nu när man går in i det här uppehållet, och så tänker man, oj, nu är det ett helt långt uppehåll, men så bara, ja, det är inte så långt kvar. Det är ju december, det känns som att vi är mitt i december, och sen är det januari, sen är det februari, sen kör vi igen liksom. Jag tycker inte det är långt alls.
Nej, men det är det ju inte. Det var ju när de körde i mål så var det väl typ 95 dagar. Det är mindre än 90 dagar kvar nu. Så att det kommer att gå undan, och det finns jobb att göra. Men när vi pratar om det här med gridden nästa år, så tycker jag det som är intressant är ju hur många kontrakt det är som faktiskt går ut 2024. För då kan det hända mycket. Det är ju så att vissa år så känns det som att det kan bli en otrolig rörelse på marknaden. Andra är rätt stilla. Nu så stilla som det är i år har det väl aldrig varit då, som du sa. Men det känns som att 2024, vi har Perez, Alonso, Leclerc, Sainz, Ocon, Gasly, Bottas, Joe, Kevin, Nico Hülkenberg, Albon, Sargent, Tsunoda, Ricciardo. Hallå, det är typ hela griden.
Jag garvar fortfarande. Du har gjort det så många gånger. Men jag garvar alltid när det kommer till ett perfekt tyskt uttal på Hülkenberg. Men alla andra är liksom vanligt valfritt uttal. Men Hulken får det perfekta uttalet. Låt mig skratta åt det för evigt. Jag ska alltid göra det. Men ja, det är ju så. Jäklar. Men du som har varit med alltid då. I och med att det aldrig har hänt att samma gäng kör två år i rad. Men tittar man nu på kontrakten. Är det vanligt att det är så här många kontrakt som ska gå ut i slutet av en säsong? Att det är så många liksom aktiva kontrakt som tar slut samtidigt liksom?
Alltså, det är ju inte ovanligt. Ofta säger det så att kontraktslängderna är ju inte helt bestämda, utan det finns ju ett antal paragrafer och klausuler i de här kontrakten, att de ska sägas upp för ett visst datum och så vidare. Det kan vara ligga i att man ska ha tagit så här många poäng, eller teamet ska ha tagit så här många poäng vid ett visst tillfälle för att en attraktiv förare ska stanna kvar, annars kan han gå vidare. Så att det finns... Det har hänt i flera tillfällen. Jag vet att jag pratade med Marcus Eriksson, alltså för många, många år sedan, i början av hans karriär. Då satt han också och pratade med, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men pratade med 2018, då öppnar sig alla dörrarna, för då är det så många som ska sluta och så vidare. Så att, ja, det har hänt. Det är inget ovanligt att det finns många kontrakt. Bara som däremot det är lite intressant, det är ju att en sån som Lance Stroll, han har liksom ett kontrakt som är förbundet med att pappa äger teamet. Och där tycker jag det känns lite mer intressant för att ta reda på hur ligger vi till med Aston Martin och framtiden. För var tar Lance Strolls faderliga plikter vid och var slutar hans yrkesmässiga förpliktelser?
Mm. När man tittar bara på de här allas kontrakt som går ut 2024, så är det ju några som inte gör det, och det är Verstappen som har 2028, båda Mercedes-förarna som går ut 2025, sen är det Piastri 2026, Norris 2025, och sen är det Stroll som är okänt. Det är så roligt att hela griden har vanliga kontrakt och sen är det en kille där pappa bara så här, det är oklart. Ingen vet. Det är i alla fall roligt. Ja, lite andra nyheter då, Anna, som har hänt innan vi blickar tillbaka på den här säsongen i siffror och lite andra små godheter.
Men det finns ju ett datum som vi ska ha lite koll på här faktiskt, och det är datumet är den 11 december. Så idag är det ju måndag när vi spelar in detta, den 4, så om en vecka ska vi ha lite koll faktiskt. För att det är ju så här att Alfa Romeo, eller Sauber, som grunden heter, Alfa Romeo är ju en märkessponsor. De var ju då näst sist i år, sexa året innan. Och nu är det så att Audi äger 25% av aktierna i Sauber Motorsport. Och det har ju pratats om i år då att Audi eventuellt kan tänka sig att lämna. Och då undrar man lite grann, vad är det som ligger bakom det här? Och hur mår då Andrea Seidel som lämnade McLaren som teamchef och blev vd där? Och han värvade också James Key. Och det som det pratas om, det är ju dels att Nico Hülkenberg kan vara aktuell som förare. Hans kontrakt går ut nästa år efter 2024. Men Marcus Dusman, han var vdn som var själv så otroligt intresserad av Formel 1 och den som drev hela det här programmet framåt. Han fick sparken i juni och ersattes då av en man som heter Döllner, som inte alls är lika intresserad av motorsport. Och som läget är så ska Audi köpa ytterligare 75% av Sauber, men vi vet inte riktigt nu vad som händer, därför att den här nya Döllner då som kom in som VB, han hade tystnadsplikt under sina första 100 dagar som VD. Och de 100 dagarna slutar den 9 december, och det är ju en lördag, det är alltså nu på lördag den här veckan. Så att måndagen därefter så kan vi räkna med att vi får någon form av information, kommunikation från Audi, och den är jag rätt spänd på att få se åt vilket håll det barkar. För att ryktena om att Audi kanske inte är så intresserade, de kom från Der Spiegel, och Der Spiegel är ju en otroligt välrenommerad och tung tidning i Tyskland.
Då har jag några frågor här för att jag ska förstå det här på rätt sätt. Audi äger alltså 25% av aktierna i Sauber eller Alfa Romeo? Sauber, eller hur?
Sauber, för Alfa Romeo var ju egentligen bara en namnsponsor. Det var ju en märkessponsor för Sauber Motorsport. Just som grunden är.
Och då är det så att Audi, enligt det här snacket och ryktet nu då, inte vill äga de här 25% av Sauber-aktierna längre. Eller, har jag förstått det rätt då?
Ja, det är ju det som är frågan. Vart vill Audi? Man har förbundit sig till att köpa hela det här teamet då för att göra en satsning på Formel 1. Man har börjat att bygga en F1-motor. Men det är ju ganska dyrt. Världen är just nu inne och på väg in i en lågkonjunktur samt i en förändring från fossila bränslen till el. Tycker man då som ny vd att det är värt att lägga alla de här miljonernas miljarder och enorma resurser på att kliva in i Formel 1, om man nu inte är intresserad av det?
Vilket jävla haveri till liksom i PR-värld då, att med pompa och ståt kliva in på alla liksom klara och tydliga sätt, vi ska in i Formel 1, och så skaffar man då en vd som inte gillar motorsport, som då ja, Det är konstigt. Nej, men... där. Och då ska de liksom ångra allt. Och då blir det inga F1 av Audi överhuvudtaget. Kanske.
Ja, vi vet ju inte riktigt. Han har ju inte fått säga någonting på de första 100 dagarna. Så vi vet ju inte. Därför väntar jag med lite spänning på vad som händer här nu då, efter den 9 december. Vad kommunicerar de? Vad säger de? För de måste ju säga någonting.
Men tänker du då att det kommer vara så här... Audi kommer köra F1 eller Audi kommer inte köra F1? Varför väntar du dig?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt att veta, för att de har haft en så himla tydlig strategi mot F1, och jag kan förstå att man har haft den och gjort den här jättesatsningen, och det vore ju ett enormt haveri, precis som du säger, att inte göra den då, om man nu redan har börjat investera så mycket pengar i motorfabrik, i personal och i allting som är runt omkring. För det där, alltså bygga en ny motor, det är ju ingenting som man gör på en kafferast direkt. Det tar ju en liten stund, det tar ju ett par år. Och ska man bara kasta bort det då? Är det värt det? Det är ju frågan. Men är det värt att gå in med ännu mer pengar i något projekt som man inte tror på? Är det jättesvårt?
Oj, vad konstigt. Men då kan ni ju tänka på det, att på måndag då får ni hålla koll. Och det gör ni väl på Sportbladet, för att jag gissar på att någonting kommer att sägas av den typen av dignitet som gör att det skrivs om det hos oss i alla fall. Ja, det känns ju som att där är ju en pusselbit som på något sätt måste falla på plats inför framtiden för att saker och ting ska funka eller inte funka. Så det får vi ju se vad man ska hålla koll på framöver efter det. Okej, då vet vi om det i alla fall. Sen är det lite andra nyheter. Så jag vet inte om jag pratade om det i podden, men inför Vegas så släppte ju Valtteri Bottas en rumpkalender. Han har ju lagt upp mycket bilder på sin nakna rumpa. Den finska vita stjärten har ju han lagt upp mycket bilder på sociala medier och blivit hyllad för när han har rumpat omkring sig. Och nu inför Vegas då hade han som en liksom reveal av en kalender som han sålde. Bottas calendar, som då nu har dragit in $150,000 i pengar.
Alltså det är ju fantastiskt hur en vit rumpa i alla dess former och med den ena bilden töntigare än den andra kan dra in så mycket pengar.
Mm. Vill man ha? Ja, det är olika månader, olika bilder på Bottas vita finska skärt där, och jag tror väl det är väl att de här pengarna ska gå till manlig hälsa på något sätt och välgörenhet på något sätt, tror jag. Jag vet inte exakt vilket, men det är ju som en fundraiser liksom, hela den grejen. Allt ska gå till välgörenhet, och det är alltså $150,000 på rumpan. Man får ju tycka vad man vill om att sälja nakenhet och sådär, särskilt 2023, men att Bottas göra på det här sättet, det är bra ändå. Med pengarna som går till välgörande ändamål.
Ja, precis. Som jag har fattat det så ska det gå till kampen mot prostatacancer och forskningen.
Ja.
Kring prostatacancer, och det är väl bra, ett bra ändamål för just den typen av ändalykt.
Mm. Vi säger att det är mycket bra och fint av Bottas och alla då som har betalat pengar till den här rumpkalendern. Det kan vara ändå kul att ha på kylen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De som har varit med oss från början, från avsnitt 1, vet om, eller kanske man inte vet, det är ju inte så stor grej. Det är en liten sak som vi har gjort en gång och nu gör vi det för andra gången. Full sluter cirkeln för säsongen genom att vi går igenom de påståenden som jag hade inför säsongen och som du bemötte, som bara var helt tagna ur luften och lite på feeling och lite högt och lågt och åt alla håll och kanter. Så inför säsongen så sa jag några saker och du svarade. Och nu ska vi se hur de här har fallit ut då. Och jag som har gått igenom dem har ju märkt att ja, det är några som är okej. Okay. Några är riktigt dåliga. Några är ganska bra, både från dig och mig. Jag gjorde bra saker en gång, du gjorde bra saker ett par gånger och sen ibland var jag jättedålig, ibland var du dålig, så det är kul.
Jag vill ju säga, vems fel är det, de påståendena var kass?
Ja, påståendena, de står ju för sig och bemötandet får ju stå för sig, va?
Alltså, det här du älskar tänker du inte. Så.
Ja.
Du tänker så.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
Ja, då tar vi dem ifrån och någon slags, jag vet inte hur ordningen är här, om de, nu tar vi dem bara, de kommer helt på slump. Jag sa så här inför säsongen och på Mercedes: det här är säsongen när Lewis Hamilton återtar tronen som snabbast i konungariket Storbritannien, men det kostar i relation med Russell och Toto. Nu får du lyssna på vad du sa.
Ja, det kan mycket väl vara så att Lewis Hamilton återtar tronen och det kostar extremt mycket i relationen till Russell. Däremot tror jag inte att det kostar i relationen till Toto Wolff. För Wolffen vill nog väldigt, väldigt gärna stötta Hamilton till att ta en 8:e VM-titel. För det skulle kunna göra även honom till Kaiser über Österreich. Eller Kaiser von.
Kul, va?
Ja, det stämde ju ganska bra det, och vi hörde ju i Abu Dhabi hur Toto stöttade sin Hamilton extremt mycket.
Ja, så, och det stämmer ju. Han återtog ju tronen som snabbast i konungariket Storbritannien, och här var ju ändå lite liksom under pressure. Både Norris och Russell var ju med där ett tag innan det blev så att Hamilton var den av britterna som var snabbast.
Ja, och ska prata om konungariket så sträcker det sig även över till andra anglosaxiska länder. Och det hade han också koll på.
Ja, det är bra. Men det kostar inte så mycket i relation till Russell ju. Russell är ju, han kammar ju alla medhårs och är snäll.
Jag tror inte att vi vet vad det kostade och inte kostade. För jag kan nog tänka mig att Russell har en image utåt och en helt annan inåt.
Mm. Det var Mercedes i alla fall. Nu kommer en av mina favoriter. Det är Red Bull. Red Bull. Kaffekaka, tredje raka.
Max Verstappen, you are a three-time world champion.
Och han kommer inte behöva fråga, am I the champion i Japan? För då är det redan klart.
Nej.
Låt höra mer, du tror inte det.
Jag tror att den här säsongen kommer att bli betydligt jämnare. Vilket gör att jag inte tror att han vinner i Japan, utan att det kommer att ta lite längre tid om han nu vinner. Så jag tror inte att vi har någon världsmästare i Japan. Nej.
Kul, va?
Ja, fast vi hade ju ingen världsmästare i Japan.
Nej, för det var väl efter, i racet efter, va?
Ja, det var det. Nej, jag hoppades ju verkligen att den här säsongen skulle bli jämnare, och det tycker jag ju att den har blivit om man plockar bort Max Verstappen.
Ja, och så är det. Men jag lyssnade ju vidare lite till där, för jag tyckte det var kul att höra bara hur snett man var på saker och ting. Så jag lyssnade lite på vad jag sa och vad du sa. Och man kände i första säsongen att du var jättehoppfull för en jämn och fin säsong här. Och det backar jag dig för. Alltså, det fattar jag att man var, särskilt nu med säsongen med facit i hand. Men gissningen var ju att det var klart för att Max Verstappen hur lätt som helst skulle vara mästerskapsvinnare. Och bara när man kollar då på att han vann typ alla race, så var det ändå inte matematiskt klart i Japan. Även fast man skulle nästan kunna säga Max, you're world champion i typ Österrike eller Silverstone som var tidigt på säsongen. Men visst hade jag väl fel på ett sätt då, att han inte behövde fråga i Japan, men för att det blev klart i racet efter. Men den var lite rolig den där, tycker jag, eller hur?
Ja, men det var det. Men jag tyckte, jag känner mig väldigt pepp inför säsongen på att vi skulle få en bra och tajt säsong. Men på något sätt så blev man bestulen på det redan i premiären, när det inte funkar för Charles Leclerc och han dessutom får en bestraffning med sig till nästa helg. Jag tror att redan där så kändes det som att Ferrari gick snett, och även Mercedes hade man ju förhoppningar på att de skulle efter segern i Brasilien i fjol kunna jobba bra under en vinter och vara med. Men på något sätt så drogs, det kändes lite grann som att rullgardinen drogs ner. Man fick köra konstgjord andning och var extremt lycklig över Fernando Alonso.
Mm. Och Ferrari sa jag så här om. Två viktiga saker. Förbannelsen bryts i Monaco när Charles Leclerc tar pole, vinner racet och sätter snabbaste varv. Och man gör succé på Monza med seger även där. Säsongen är räddad. Det blir inte bättre än så här. Jag hade väldigt fel. Se om du hade fel då.
Den där förbannelsen tror jag definitivt bryts i år. Det hade den gjort redan i fjol om de inte hade klantat till sig sådant i Monaco. Så att jag tror nog att Ferrari måste lösa sina interna problem i år. Fred Vasseur, det är väl egentligen hans enda uppgift som ny teamchef. Det är att hitta en struktur och se till att det fungerar. Sen om det räcker till VM-titeln, det är ju en annan sak. Men jag tror att nog att Ferrari kommer att vara med längre i fjol. Men jag tror i år än vad de var i fjol.
Men inte riktigt blev det någon förbannelsebrytning i Monaco riktigt?
Jag tyckte det kändes som att förbannelsen i år, den blev bara större och större och fetare och fetare. Det var som ett mörkt moln som bara svävade över Fred Vasseur, var han än gick. Liksom. Den här segern som Ferrari tog i Singapore, det var inte ens i närheten av något plåster på såren.
Mm. Och här är en riktig, här ser man att det är Filip Lindfors som har skrivit förutsägelsen på Aston Martin. Och då, när man då, innan du bara går in och lyssnar på vad du sa om det där, så var det ju här i skuggan inför Bahrain och Lance Stroll när han hade ramlat på cykeln och brutit handleder och grejer. Men han kom tillbaka och körde, så Drugovic fick ju inte köra. Jag hade ju gissat på att Drugovic skulle hoppa in där och köra som en king. Så blev det ju inte. Men Alonso däremot. Okej, förlåt. Nu får du lyssna. Då går vi till Aston Martin. Felipe Drugovic, brasilianaren med det icke så brasilianska klingande efternamnet, tar fler poäng än Lance Strulovic, och Fernando Alonso gör sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari.
Fernando Alonso gör absolut sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari. Däremot tror jag inte att Felipe Drugovic tar fler poäng än Lance Stroll, för han kommer inte köra så många race i år, utan Stroll kommer att komma tillbaka och plocka några enpoängare här och var. Jag är tveksam till om Drugovic får så mycket mer än ett race.
Och där var det ju faktiskt det här med Drugovic, det var ju såklart i stridens hetta då, eftersom att man inte visste inför Bahrain. Du var ju såklart rätt på det. Jag var ju mer på samma sätt som att du var hoppfull inför säsongen, att det skulle utmanas om titeln länge. Så var ju jag här förhoppning om att liksom Stroll skulle bytas ut. Men vi var väl rätt på det med Fernando Alonso, sin bästa säsong sedan 2014.
Ja, det måste man verkligen säga, eftersom han gjorde sin bästa säsong sedan 2012. Va? Så ja. Hade vi väl en riktigt bra magkänsla där.
Ja, helt rätt på det. Jag undrar om det inte är så här att han faktiskt var... Jag ska bara kolla upp det här Fernando Alonso, när han faktiskt gjorde... vart han har placerat sig då. Alltså 2006, nej vänta, vad sa jag för år ens? Nu är jag ute och cyklar, eller?
Ja, det 2014, du sa 2014 och jag sa 2012. För 2005 och 2006 så vann han faktiskt VM-titeln med Renault. Så de åren var han ju klar.
Ja, ja, det var ju snett på det. Men alltså 2014, ja, då kom han sexa med Ferrari. 2012-13 så kom han tvåa. Så ja, det var ju alltså, på året rätt i förutsägelsen. Det var bästa säsongen sedan 2014. För året innan så var han tvåa. Det är sjukt ändå att man kan råka sätta en sån på slump. Men Drugovic, det var lite snedare på det. Men i förhoppning. Det blev ju inga race för Drugovic. Han fick nöja sig med att köra en träning och vara där och lura i vassen. Om Alpin så sa jag att innan race 6 på Imola så är Gasly och Ocon uttalat rivaler och har flera gånger på ett eller annat sätt sett till att den andra tappar poäng.
Ja, men det är väl inte helt otroligt.
Nej, jag tror ju att det har varit tur för de två att det har varit så mycket annat strul i det där teamet, så att de har haft annat att koncentrera sig på än på varandra. För hade de haft det så hade det smält betydligt fler gånger än vad de faktiskt har gjort i år.
Men var det inte något race där i början som de körde på varandra? Var det inte i Australien i den här galna omstarten som det faktiskt smällde? När det smällde överallt så var det just de två på varandra. Och det var ju race nummer 3 på hela säsongen. Så kanske igen att man inte är så jävla värdelös ändå med den här gissningen. Kanske inte att det var världens högoddsare heller det här. Att de här två skulle bråka och vara i luven på varandra heller.
Jag tror inte ens att den var spelboll på Hyper.
Nej. Nu då, Alfa Tauri. Då sa jag, köps av Andretti innan säsongen är slut. Tsunoda får kicken och en jänkare blir klar för 2024.
Colton Herta tänker du på. Det är väl inte alls omöjligt. Det där kan nog mycket väl vara så faktiskt.
Det är nästan så att man fortfarande känner att det kan vara så.
Ja, det är ju lite så. Problematiken i det här är ju att Andretti vill ju verkligen, verkligen in. De har fått godkänt av FIA, men de har inte fått godkänt av teamen. För teamen vill ha mer pengar för att de ska komma in, eftersom de kommer behöva dela på vinstpengarna med ett elfte team då. Så att det är ju en tvekan där. Vi vet också att Alfa Tauri ska byta namn till nästa år, men det ska knytas närmare Red Bull. Så att jag tror väl i nuläget kanske inte att det är så där väldigt troligt, utan jag tror att det blir, är fortsatt två olika spår. Jag tror att vi får något annat namn på Alfa Tauri. Samtidigt så är ju F1, jag har sagt det 100 gånger tror jag, att i F1 så är ingenting skrivet i sten, och skriver man det i sten så välter man stenen.
Mm, det har du nog sagt 100 gånger tror jag. Jag börjar känna igen det nu. Men ja, jag tycker ändå att det är lite kul, även fast säsongen är över och förutsägelsen har spelat ut, så känns det som att den skulle kunna leva fortfarande trots att alla andra är avgjorda. Okej, i McLaren så sa jag så här: Daniel Ricciardo, han får lite upprättelse när det visar sig att bilen inte bara var svårkörd, utan även att man inte ens kan ta sig till Q3 en enda gång i år, sa jag.
Ja, så hade du ändrat det på den enda gång på första delen av halvåret, så hade jag jublat, för det var ju precis så det var faktiskt. Typ i alla fall, den bilen var ju helt värdelös. Och där fick vi kanske Ricciardo lite upprättelse då, även om jag tror att det var andra saker också som gjorde att han inte trivdes hos McLaren.
Men nu vill vi höra vad du sa inför, inte vad du vet med facit i hand.
Nej, men det är mycket roligare.
Jag tror att det kommer ta sig till Q3 också. Men jag tror inte att det är vid speciellt många tillfällen, i alla fall inte under inledningen av säsongen. Och Daniel Ricciardo får lite upprättelse. Ja, vänta lite här. Han var ju superkass i förhållande till sin teamkollega de senaste 2 åren. Och har de skrapat ihop en dålig bil till i år, så hjälper ju inte det honom. Han kan väl åka runt där i Las Vegas och göra sina donuts och vara nöjd med det.
Just, det var därför jag ville att du skulle lyssna på den, för jag visste vad du hade sagt, och det var ju så spot on det bara kan bli. I alla fall inte under inledningen av säsongen. Men sen, inför Silverstone, då vände allt. Och så helt plötsligt så var det ett team som liksom fightades om segrar, även fast det aldrig blev någon. Men där hade du rätt, Anna Andersson.
Ibland så får man till det.
Ja, det var så rätt det bara kan bli. I Haas så sa jag så här: Magnussen och Hulken, de kommer skämta om suck my balls mate alldeles för mycket, typ en gång i veckan. Suck my
balls mate. Jag skulle tippa på att de första 2 månaderna kommer de skämta om det typ 3 gånger i veckan, så vi kommer ju vara så trötta på det så vi inte vill se dem.
Det var inte så. Det var mycket inför säsongen, men sen glömde man bort det där ganska snabbt. Det var mycket inför att Hulken skrev på för Haas som det där togs upp, och det blev inte så många sådana skämt.
Tycker du?
Ja, men alltså efter att själva racingen hade börjat, så tyckte jag att det var avspelat, bortspelat, spolat bort.
Ja, alltså jag som har en fot kvar på andra sidan Östersjön tyckte att det gick vidare en stund, i alla fall fram till Australien, där Hulken tog 6 poäng. Då var ju det intressantare.
Tack! Du berömde mig där, det vet du va? Utan att du kanske menade det. Jag hade alltså rätt.
Precis.
Om Williams skrev jag så här. Det var ju i liksom sviten av Nicolas Gotifis abdikering. Williams, mittfältsplacering i år. Mycket tack vare att 2 bilar tar poäng.
Nej. Jag tror att de har för lång väg kvar för att nå upp till ett mittfält. Kan de ta sig förbi och ta en 9:e plats i konstruktörsmästerskapet, så har de gjort det bra.
Men troligtvis råmegasist.
Jag tror inte att de är lika mycket råmegasist som de var i fjol. Men jag tror att deras huvudmålsättning ska vara att ta fler poäng än i fjol, så får de se vad de andra gör.
Ändå många mångbottnade förutsägelser här.
Ja, någonstans. Jag tycker ju att Williams har gjort ett fantastiskt resultat i år. Men det beror ju på en förare, inte på 2. För Logan Sargent har ju...
Men båda tog poäng.
Men båda tog poäng, ja. Jo, absolut. Men det var ju lite skillnad på hur många man tog. Så att hade Albon legat på ungefär samma nivå som Sargent, så hade de varit råmega sist.
Vart räknas mittfältet?
Ja, det är ju också en intressant fråga. Mittfältet är väl plats 4-6-7 någonstans. Så att de är ju bakre kanten.
För jag skulle säga att mittfältet faktiskt är 4-7. Då 1-2-3 är liksom pallen. Och sen om man då tar 4-5-6-7 så är det de fyra i mitten. För sen kommer det tre stycken till 8-9-10. Så tre före, tre i toppen, tre i botten. Och sen är ju mittfältet då 4-5-6-7. Jag vet inte om det är objektivt det är så man räknar. Men det är så man borde räkna när man tittar på tabellen bara rent ur ett sifferperspektiv. Och då blir det ju en mittfältsplacering. Så om det är någonstans jag ändå ska liksom argumentera för att jag hade rätt, så vill jag göra det här. Men inte tack vare att två bilar tog poäng. Sargent bidrog ju dock. Och sist ut så sa jag så här om Alfa Romeo. Trots spekulationer om att båda förarna kan försvinna när säsongen är slut, så förlänger båda förarna på grund av att bilarna gör en bra start på säsongen och att det är jämnt mellan de båda i mästerskapet.
Då ska vi lyssna.
Nej, det tror jag inte. Vad händer när Audi kliver in och får allt mer makt i teamet och får en helt annat framtidstänk kring vad man vill? Vad är det då man vill ha? Jag tror faktiskt inte man behöver de här kinesiska investerarna lika mycket som man behöver Bottas kunskaper.
Där var det ju då så att vi hade ett vd-byte hos Audi som vi precis pratade om. Och det hände lite andra grejer. Men det som är intressant här är ju faktiskt att du har påtalat om att den första delen av säsongen. För det var ju faktiskt så att Alfa Romeo i fjol var väldigt starka under avslutningen av säsongen och i år var starka. Nej, nu säger jag fel. För även i fjol var det så att de var bra i början av säsongen. Så de har ju varit starka under inledningen av säsongen och sen har de tappat, för i år tycker jag att det nästan var gjorde nästan lite ont faktiskt att se hur mycket som teamet tappade, bortsett då från när de plockade, var det 6 poäng de tog i Qatar. Så att annars det tyckte jag att den andra halvan av säsongen, den var ju nästan smärtsam periodvis för Valtteri Bottas, som ändå är en förare med en otrolig kunskap.
Ja, nej, men det var ju verkligen så att de tog ju, de poängen de tog de ju i störst del i början. När man kollar på Bottas som börjar med en 8:e plats och Joe som efter ett tag tog 2 9:e platser. Bottas tog en 10:e där i början av säsongen också, men sen mot slutet så var det ganska trött, som du säger, utöver Qatar. Och sen var det ju någon bländande kvalinsats i Ungern också av dem, men annars var det ju början av säsongen. Ja, det var de, men det här gör vi, det var kul, det gör vi om.
Stående.
Det är inte långt kvar tills vi sitter här igen med nya förutsägelser och påståenden inför säsongen 2024. Det är ganska kul ändå, Anna.
Ja, men det är det. Men jag skulle ju vilja att det hade varit lite kul, tycker jag, om några av er som lyssnar faktiskt hade kunnat skicka in lite påståenden till oss. Så vi kunde få lite inspirationshjälp faktiskt. Det går bra att lägga på bloggen, eller också helt enkelt dra iväg ett mejl till mig eller Filip. Ja. Och det kan, tycker jag att ni ska göra typ i februari och inte nu kanske.
Då kan man ta med lite best off, att det kommer lite olika roliga. Det kan ju vara ett något påstående man bara är ett team. Det måste ju inte vara alla. Man kan ju ha något roligt här som man tycker är lite spetsigt. Det kan ju vara kul. Då har man ju det med sig hela vägen in också. Nu tar vi och summerar säsongen lite mer faktabaserat än de här liksom tagna ur luften påståendena.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då tänkte vi att vi ska summera så här med lite faktiska siffror som vi har plockat fram här. Sen så har ju du såklart något och vettigt att säga om alla de här, både teamen och förarna, Anna. Men om man bara utgår ifrån de siffrorna som finns, så börjar vi i toppen då? Eller ska vi börja i botten? Vad borde man börja? Vad tycker du, Anna? Ska man börja i botten eller toppen?
Toppen. Jag tycker vi börjar i toppen.
Ja, det blir kul att börja i toppen, för det har de ändå förtjänat. Red Bull som smäller in hisnande 860 poäng. 21 segrar, 30 podium. Vilket är crazy. Etta Max på 575, tvåa Perez på 285. Pole positions så har Max 12, Perez har 2. Han tog i Saudi och i Miami. Och Max har 9 snabbaste varv under säsongen. Perez har 2, och det är Australien och Kanada. Head to head mellan de båda så har ju alltså då Verstappen 22. Det var ju de två racen som Perez vann. Och i kvalen så är det även där 22. Och där har jag även smygit in ett plusbetyg, 5+. Stack ut hakan.
Ja, men verkligen. Vi går inte att säga något annat. Alltså, Max Verstappen hade ju själv kört hem konstruktörstiteln i år. Så överlägsen är han, och så överlägsen har han varit i år. Jag vet inte riktigt mer vad man ska säga. Jag hade trott att den här bestraffningen som Red Bull fick för att de gick över budgettaket under det första året skulle påverka dem något mer, för den gjorde att de fick mindre tid i vintern bland annat. Frågan är ju om det har en ännu större påverkan på nästa år, med tanke på att den bestraffningen gick från oktober till oktober, så att säga. Att det även kan påverka kommande år på en viss del. Nästa fundering jag har är ju kanske hur budgettaket har påverkat att skillnaden är så stor. Förr i tiden så kunde man ju ösa in pengar för att ta sig i kapp. Det går ju inte längre på samma sätt. Så är det så att Red Bull faktiskt, som hade en sån överlägsen bil redan under första delen av det här reglementet, det vill säga 2022, kan dra nytta av budgettaket i förhållande till sina konkurrenter. Annars kan man säga att Red Bull har gjort en makalös säsong. Alltså, de har ju tagit fram en bil som passar Max Verstappen som handen i handsken. Och han är ju dessutom så otroligt hungrig och har ju mognat väldigt mycket som förare under de här åren.
Mm, det är en liten slip-up i Singapore, som är det enda racet som de inte vinner. Annars hade Red Bull som team vunnit alla race. Och jag tycker det här säger någonting. Alltså, det är inte, alltså, för man, om man kollar då på hur de har placerat sig under hela de racen som Perez vinner i början, Saudi och Azerbaijan, så är ju Verstappen tvåa i de racen. Men när de inte vinner i Singapore så är de femma och åtta, vilket talar för att där var det någonting som inte matchade så himla bra, att det inte handlade så här, ja, men bilen var som vanligt, det hade blivit lite jämnt, utan det visar att de skruvade bort sig rätt rejält under just det racet, för att de var så långt efter redan i kval och sett hela racet. Det tycker jag är intressant.
Ja, sen är ju det en väldigt exceptionell bana dessutom. Alltså, den är ju inte som någonting annat. Det finns ju ett par sådana under säsongen. Vi kommer att komma till en annan när vi pratar om Haasen.
Mm. Dit kommer vi, men på vägen dit ska vi ta oss via Mercedes som slutar på 409 poäng. 0 segrar, 1 pole position. Hamilton blir trea med 5 pallplatser, 234 poäng. Russell blir bara 8, får man väl ändå säga, 175 poäng, 2 pallplatser. Snabbaste varv tar Hamilton 4 stycken och Russell 1. Russell tar i Azerbaijan, Hamilton tar snabbaste varv i Monaco, Belgien, Singapore och Mexiko. Head to head de här två emellan så var det ändå klart och tydligt segrande för Hamilton, som racevinner med 15-7. Kval 11-11. Där var det ju så att Hamilton blev ju diskad i USA också, så egentligen är det väl en till pinne till Hamilton. Höjdpunkten får väl ändå ses och vara kanske Hamiltons pole, som är deras enda, den som man tar i Ungern, framför ögonen på mig, IRL. Och de som hade vunnit våran tävling som vi hade i år, man kunde vinna biljetter tack vare Hyper till biljetten. Mycket kul upplevelse. Ja. Hamilton och Russell och Mercedes.
Ja, vad ska vi säga om dem? Alltså, de ligger ju fortfarande i bakvattnet i förhållande till vad det teamet egentligen ska kunna klara av. De gick ju bort sig i regeländringen i fjol. Sen valde man att behålla konceptet. Efter segern i Brasilien så trodde man nog att man var på rätt väg under vintern in till 2023. Men det visade sig rätt snabbt att det var man inte, nej. Så att de har ju verkligen kämpat med den här bilen. Och man har verkligen fått se hur en sån förare som Lewis Hamilton har fått kämpa för att den där bilen ska leverera. Samtidigt så måste jag ändå säga att jag tycker att han har gjort ett oerhört bra jobb i förhållande även till George Russell som faktiskt har fått kämpa. Alltså det har inte alls varit enkelt för honom i år. Han tog ju den där segern i Brasilien 2022 här, men han har inte vunnit sedan i Saudiarabien 2021. Men den här gången så har Russell, han har inte klarat av lite välkommen till verkligheten nästan. Att nu är den inte bara en dålig bil, men han sitter också mot en fantastiskt erfaren och duktig förare som, precis som Fernando Alonso, kan varenda hand i den här boken om Formel 1. De kan ju allting och lite till, så de går ju inte så himla lätt att lura. Och där behöver Russell göra ett betydligt bättre jobb till nästa år. Jag tror även att Hamilton vill göra det, för annars hade han ju aldrig förlängt sitt kontrakt till i två säsonger till. Han är nog rätt trött på den här divan till bil och vill nog verkligen bevisa både för sig själv och för alla andra att han kan få en bil att vinna igen. Sen om det räcker för den här åttonde VM-titeln, det är ju en annan sak.
Mm. Av alla bilar som är mest, så är jag i denna stund mest nyfiken på Mercedes nästa år, just för att de gav upp det där konceptet till slut. Ferrari då, de blev trea med 460 poäng. Enbart en seger med 9 podiums. Leclerc blev femma i totalen och Sainz blev sjua. 6 poäng fördel för Leclerc i totalen där mellan dem. Tajt där mellan 5, 6, 7. 6 podium på Leclerc. Sainz tar en seger, den tar han i Singapore, och bara 3 podiums. Leclerc lite jämnare, Sainz lite snabbare en gång. Pole positions, det var ju Leclerc som tog 5 stycken. Azerbaijan, Belgien, USA, Mexiko och Viva Las Vegas. Sainz tar Italien och Singapore. Head to head de emellan så är det 10-12 till Leclerc och i kval 7-15 till Leclerc. 2 plus på Ferrari säsong. Känns det okej eller?
Att den är godkänd.
Ja, alltså, precis på gränsen.
Ja, jag kan ju tycka att alltså det där är en svår säsong. Det är lite som McLaren. Man skulle kunna sätta så mycket olika plus på något sätt, för att det finns inget självklart plus. Jag tycker att det finns positiva saker i Ferraris kvalform. Det finns väldigt många negativa saker när det gäller strategi och tillförlitlighet. Vi ska inte prata om Carlos Sainz avslutning av säsongen där han faktiskt rasar ner till plats 7 i sammandraget de sista 2 racehelgerna. Jag tycker ju att det, alltså, är en godkänd. Ja, men det får det väl ändå vara, kanske, för att
på
man kommer
3.
Ja, tack vare segern kanske, och de här 460 poängen, 9 pallplatser. Ja, men det beror kanske inte riktigt på att Ferrari har varit så bra, utan kanske på att andra har varit dåliga. Jag tycker att vi ska kräva betydligt mycket mer av Ferrari än så här.
Mm, jag tror att man vill ge dem godkänt för att de var det enda teamet som vann en enda gång. Hade det varit så att så här, ja, men Aston Martin hade tagit någon seger, McLaren någon seger, Mercedes någon seger, Ferrari en seger, då hade det inte varit godkänt, skulle jag vilja säga. Men nu var de det enda som slog Red Bull en enda gång. Och McLaren då, de är 4 i mästerskapet, 302 poäng. Norris blir 6, Piastri blir 9. Mot slutet så kom de som ett gäng skott och fixade 7 pallplatser till Norris, 2 pallplatser till Piastri. Det är 1-1 i snabbaste varv där mellan de båda. Head to head så är det 17-5 till Lando Norris och 15-7 i kval. 17-5 i race, 15-7 i kval. Och höjdpunkten där får väl vara Piastris sprintseger då, som han inte riktigt ville säga att det var en seger, för han inte riktigt visste hur han skulle förhålla sig rent känslomässigt till en seger, eftersom är det en seger, är det ingen seger eller inte och så vidare. Men det var ju en katastrofstart och en fantastisk väg till i mål från Silverstone framåt.
Ja, men man såg ju redan i Österrike när Norris fick den uppdaterade bilen, så såg man att här fanns det någonting, här hände det någonting. De gjorde en makalös comeback, måste jag säga. Och jag tycker också att det var väldigt kul att se Oscar Piastri. Alltså, det är ju en talang som det har pratats mycket om. Han har varit väldigt duktig i de här supportserierna till Formel 1, men sen fick han ju tillbringa ett år på avbytarbänken innan han klev in i F1. Och han har ju faktiskt visat att han är ju inte bara en råtalang, utan han är ju någonting mer än det. Han har ju någonting på insidan av hjälmen också. Han har ju mycket kvar att lära när det gäller race, tycker jag. Men han har kvalat otroligt bra i år, tycker jag, efter det att han också fick ta del av den uppdaterade bilen. Så att sett till vad McLaren var i fjol och vad McLaren var under inledningen av säsongen, så kan man ju, alltså, skulle vi sätta plussen på andra halvan av säsongen, då skulle jag sätta 4 plus, för jag tycker det är jättebra. Men skulle vi sätta plussen på hur det var i början av säsongen, då är det ju underkänt, för det var ju inte alls bra. Så det är också ett team som har väldigt olika ansikten, nästan lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde på dem, måste jag säga. Men jag tycker ändå, i det jag bär med mig är ändå att det är en fantastisk rookie-säsong av Oscar Piastri. Lando Norris med 7 pallplatser, imponerande. Frågan är bara hur pressen blir på honom framöver när han inte har tagit den där segern som han så himla gärna vill ha.
Mm. Och några som gjorde typ, inte helt och hållet, men nästan omvänt, var ju Aston Martin som kommer där bakom på 280 poäng, som var liksom sprängdes ur startblocken, kom flygande ur startblocken. 280 poäng, 8 podium till Aston Martin. Alonso blir 4 som förutspått bästa säsongen sedan 2014. 8 podiums på honom. 10 blir Stroll med 74 poäng. Snabbaste varv tog Alonso i Nederländerna och plockade 1 poäng. Och head to head så blev det 18-4 till Alonso i kval, 19-3. Där är det ju körmässigt en utklassning. Och i början av den här säsongen, när säsongen drog igång och Aston Martin var med där, då trodde man ju liksom på riktigt att de skulle kunna vara med och utmana Red Bull nästan i början av säsongen. Att, vad är det som har hänt här? Från ingenstans kommer Aston Martin och är liksom nästan lika snabba som Red Bull. Det är ju, jag tycker att det är, var sanslöst hur de kom. Sen var det ju det här klassiska dramat inför säsongen då, som vi var inne på förut, med Stroll som hade skadat sina händer. Och som det var i Bahrain så började han genom att svänga med bara en hand när han skulle svänga skarpt. Liksom. Det minns man.
Nej, men jag tycker att, ja, det minns man. Jag tycker att Aston Martins inledning av säsongen är ju lika fantastisk som McLarens avslutning. Det är ju också en sån här Dr. Jekyll och Mr. Hyde team i år. Samtidigt som jag måste säga att jag gillar ju Alonsos avslutning, där han verkligen ser till att han plockar Yuki Tsunoda för att säkra fjärdeplatsen i förarmästerskapet. Det visar ju att han inte kör F1 bara för att vara med och åka, utan han fyller väl 43 nästa år och tycker att det är otroligt kul att köra racerbil och njuter verkligen av de åren som han har kvar. Det är nästan så jag skulle unna honom en seger till. Det hade faktiskt varit riktigt kul. Sen får vi se var Aston Martin tar vägen under vintern, för är det någonting som jag inte har varit imponerad av, så är det deras sätt att uppdatera bilen. För där har de sprungit fel ett par gånger under den här hösten. Och jag är inte helt säker på att Lance Stroll ger den feedbacken som kan styrka Alonso och teamet i längden.
Nej, en annan liksom så här lite följetong där i början var ju alla Alonsos påklistrade lovord om Stroll, när han liksom var så himla överdrivet positiv till det där. Sen kommer man också ihåg Strolls krasch i Singapore också, när man trodde att han inte skulle komma till start också. Eller ja, det gjorde han ju inte, men det var ju så sent, så de hade ju bara en bil som körde i Singapore efter att han kraschade så himla rejält där. Alonso hade alltså 6 podium på de 8 första racen. Det är ju en rejäl start. Sen tog han två till Holland och Brasilien.
Ja, men hans inledning av säsongen var ju fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Det, något annat kan vi ju inte säga. Sen det som är, det är ju med det där teamet, att grunden i det där teamet är ju bra. Sen är ju, det var de ju även under Racing Points tid i Formel 1, så kunde de ju köra till sig en fjärde plats i konstruktörsmästerskapet. Sergio Perez vann ju race för det där teamet. Så att grunden, det finns ju väldigt mycket kompetent personal, och de har satsat enorma pengar och värvat väldigt mycket folk från andra team och gör en stor satsning på infrastrukturen och logistiken och en ny vindtunnel i teamet. Så det finns ju, som det ser ut i alla fall, en stor förhoppning inför framtiden. Sen gäller det ju bara att de slår rätt. Det är inte så himla lätt att ta sig upp till plats 2-3 i ett världsmästerskap när man konkurrerar med team som Red Bull, Mercedes och Ferrari.
Nej. Och McLaren. En lite mindre överlägsen Red Bull hade ju gjort att Alonso hade kunnat vinna ett race, skulle man ju kunna gissa sig till. Alpine då, som är också in the middle of things med 120 poäng. De tar två pallplatser. Gasly landar på 62 poäng och Ocon 12 på 58 poäng. Här var det ju jämnt mellan de båda. Det kan man ju minst säga, som blev 11-11 i race och 8-14 till fördel för Gasly i kvalen. Båda DNFade i Ungern. Ja, och Ocon i Monaco var ju pallplats där, det var ju stort för honom, och sen Gasly tog ju en pallplats i Nederländerna som var lite slumpartad också, klämde han in där mellan att ha varit 11 racet innan och 15 racet efter. Och Ocon var ändå så här, han var 9 innan sin pallplats och 8 efter sin pallplats i Monaco där, och de gatorna kan han väl. Ja, Alpin,
alltså jag tycker det är ett väldigt svårt team i år. Jag känns som att det har varit liksom en parentes, alltså mellanmjölk rakt igenom, där det har varit så otroligt mycket fokus på vad som händer runt omkring teamet. Alltså jag funderar på så här, höjdpunkt i år. Ja, det kanske är att de har fått in så mycket nya pengar med de här nya investerarna, med skådespelare och idrottsmän och alltihopa. Det kanske är det, för att det är ändå ett team som sparkade flera tunga medarbetare precis inför sommaruppehållet. Det är team som sparkade Alain Prost som rådgivare inför säsongen och tog in Zinedine Zidane. Det känns inte riktigt som att det finns någon sån här tydlig struktur här, utan allting känns lite obalans fram och tillbaks. Kan man säga så?
Ja, och att just att det är så himla jämnt mellan de båda också tycker jag ändå gör någonting med det där. Men att det händer, den här Safnauer gate mitt i alltihopa, ja, det är lite så här, vart ska de ta vägen nästa år med de här båda fransmännen. Williams då, de blev sjua med 28 poäng tack vare en poäng av Logan Sargeant, och Logan Sargeant, han blev 21 i ett mästerskap med 20 förare tack vare att han tog en poäng där. Bara Nyck de Vries som var sämre rent poängmässigt. Albon blev ju på 13:e plats med 27 poäng, vilket är otroligt med det där materialet. 19-3 i race till Albon, och då när Sargeant spöade Albon så var det väl DNF på Albon, skulle jag gissa. I kvalen så var det 22-0. Albon den enda som nollade sin teamkollega. Och vändningen den här säsongen var ju när jag hade mitt utspel om deras totala inkompetens med golvet. Det platta golvet. Efter det, det var ju då det började hända grejer i Williams. Kommer du ihåg det? När jag var helt förbluffad över hur kan man ha ett så platt golv? Och sen visade det där platta golvet att det var det bästa golvet. Då kör de hur bra som helst. De har sin bästa placering sedan 2017, Williams som team. Mycket tack vare James Vowles och Alex Albon tillsammans.
Ja, alltså Alex Albon, jag tycker det var otroligt kul att följa honom, från att ha varit helt nedbruten av Helmut Marcos ledarstil i Red Bull och Max Verstappen. Alltså det fanns ju ingenting kvar. Han var ju som en svettdroppe i stort sett när han lämnade F1 med svansen mellan benen och gick vidare till att köra DTM. Och så fick han chansen att komma tillbaks till Williams och har väl upplevt en helt annan tid i F1 egentligen, blivit ledare i det teamet och kört upp dem till plats 7 egentligen själv, för att hans 27 poäng hade ju räckt för att ta den placeringen. Så att alltså, nej, jag är faktiskt mäkta imponerad över vad Alexander Albon har lyckats med i år, faktiskt.
Det är jag verkligen också.
Logan Sargent, ja, alltså jag tyckte jag sa det mesta tidigare idag. Jag orkar inte upprepa det inte.
Nej, det behöver du inte göra. Jag kan säga det lite mer med siffror, att det som är kul med Sargent, att han är 21 i ett mästerskap med 20 förare, är att han tar ju en poäng i teamet som placerar sig över Alfa Tauri, men Liam Lawson, som knappt körde överhuvudtaget, har 2 poäng, det vill säga att han är 20:e person i mästerskapet före Logan Sargent, som körde alla race under hela säsongen. Så det tycker jag säger en hel del, att ett team som är bättre än ett annat, så blir Sargent sämre än en kille som bara körde ett par fåtal race. För 20:e plats i mästerskapet är alltså Lawson, 21:a plats Sargent. Intressant och kul. Och här kommer Alfa Tauri sen som 8 i alltihopa. Och där har man en head-to-head som är liksom, behöver nästan gå en högskolekurs i matematik för att författa.
Ja, men här, jag tänkte faktiskt på det när jag såg att du skrev det där. Så, 4 förare. 4 förare på 1 år. Det är ju nästan som, fast å andra sidan så är ju det ett team som har en tradition av att kasta in och ut folk. Fråga en sån som Daniil Kvyat eller Brandon Hartley. Alltså, under alla år så är det faktiskt ett team som har på något sätt mixat förare. Kanske inte varje säsong, men vid flera tillfällen. Så att, men vi kan väl konstatera att Nyktefris inte var den bästa värvningen från början.
Nej, det var det inte. Och sen kan man konstatera att Yuki Tsunoda spöar alla de här. Vilket man kan tycka att han borde då, eftersom att han har kört den där bilen flest gånger av alla. Om man kör head-to-head mellan de här så blev det 8-2 till Tsunoda mot De Vries i både race och kval. Mot Ricciardo så blev det 4-3 till Tsunoda i både race och kval. Däremot så spöade Liam Lawson Yuki Tsunoda med 3-1. Medan Tsunoda spöade Liam Lawson i kvalen med 3-2. Tsunoda satte ett snabbaste varv också i USA. Men där är de i alla fall. Då alla Alfa Tauris förare. 17 poäng till Tsunoda, han blev 14. Ricciardo blev 17:e med 6 poäng. Lawson blev 20 med 2 poäng. Och De Vries, han blev P22 av alla här. Där har ni Alfa Tauri. Och sen är Alfa Romeo 9. Ja, men du, innan vi går vidare, bara, ja, säger du först då. Här.
Nej, men det jag tänker... När det gäller just Alfa Tauri, det är faktiskt den avslutningen som Yuki Tsunoda gör. Där han plockar, vad är det nu han tar? Han tar 20 poäng på 4 av de 5 senaste loppen. Det är verkligen en höjdpunkt för den här säsongen. Precis som Liam Lawson.
Ja, och Liam Lawson är man ju lite nyfiken på. Kommer vi få se han igen då? Nu verkar det inte som det är, med tanke på hur liksom, kontrakten är skriven och sådär. Men i och med att vi har varit inne på att Alfa Tauri är de som är friskast i att slänga folk in och ut, så är man ju ändå lite nyfiken på Lawson kommande säsong på något sätt. Han känns den som är närmst ett race.
Jag tror att Red Bull, som är huvudteamet som har kontrakten med förarna, också är otroligt sugen på Liam Lawson. Så att, får vi inte en schysst satsning och schyssta resultat av Sergio Perez under inledningen av nästa år, så kanske det kan vara så att man flyttar upp en Ricciardo och petar in en Lawson. Alltså det är ju så att det är en otrolig press på Sergio Perez konstant. Därför att man har både Ricciardo och Lawson där bakom. Jag tycker det var väldigt tydligt när han fick lämna över till Ricciardo igen från ledarna i Red Bull, framförallt Helmut Marko, som kan vara både tjurig och tydlig på en gång, att det här är en kille som vi vill se mer av.
Nu vågar vi lämna Alfa Tauri. 2 team kvar. Alfa Romeo som blir 9 med 16 poäng. 10 poäng från Bottas och 6 poäng från Joe, och de blir 15 och 18. Gianni Joe satte ett snabbaste varv under första racet på säsongen, men han var utanför topp 10, så det blev 0 poäng till honom. Här är de ganska jämna racemässigt. 12-10 till Bottas och i kval 15-7 till Bottas. Bottas blev diskad på Silverstone också, för han hade för lite bränsle. Någon som åkte under radarn lite kanske. Men det påverkar siffrorna här. Men ja, då är Alfa Romeo. Det, som vi var inne på förut, det är inte jättemycket man vill säga om de här.
Jag tycker det känns som ett team som ligger i limbo mellan dåtid och nutid och framtid. Man vet inte riktigt vad som ska hända. Man vet inte vad som ska hända. Alltså det, problematiken är ju just det här att Audi ska in, eller ska de in? Ferrari levererar motor även till nästa år. Vad har Audi att säga till om? När börjar Audi sitt mandat att kliva in? Och hur funkar det med köpet av motorer från Ferrari när man har en annan som är på gång från Audi? Och ska Sauber Motorsport ta över nu under en liten mellanperiod innan Audi kliver in, eller hur blir det? Det jag tycker är tråkigast, absolut tråkigast, det är ju att vi har en Formel 2-mästare i Theo Pourchaire som är Sauber-förare, som inte får chansen i Formel 1 nästa år utan hamnar precis på samma avbytarbänk, så han kan sitta bredvid Felipe Drugovic och snacka skit under hela säsongen. Och det tycker jag är jättetråkigt, att det tyvärr har blivit så att Formel 2 inte är en väg till Formel 1, utan det är en väg till avbytarbänken.
Mm. Limbolaget Alfa Romeo, det tyckte jag var bra. Sist i hela skiten blir Haas med 12 poäng, där Hulkenberg spöade Magnussen med 9 poäng mot 3. De blev 16:e respektive 19:e. Och ja, det var Hulkenberg klev in, och det kanske man inte trodde att han skulle spöa Magnussen i både race och kval. Det blir 13-9 till Hulken i race och 15-7 i kval. Vad säger du om Haas då?
Det som har varit intressant i år är ju deras kval, tycker jag. För där vi har sett en Haas-bil i Q3 vid ett upprepade tillfällen i år. Det tycker jag har varit positivt att se Nico Hulkenberg och hans väg tillbaka och hans racecraft, så att säga. Han har ju verkligen visat att han fortfarande är en förare för Formel 1, trots att han har varit utanför F1 i flera säsonger. Noterbart är ju också att han tog 6 poäng i Australien på en bana som inte liknar någon annan, och det är ofta så att Australien så tar förare poäng som inte gör någon annanstans i stort sett. Där plockar han alltså hälften av alla Haas poäng. Jag tänker tillbaks lite, och Günther Steiner, han pratade om den där bomben de skulle ha som motor i år. Ja, och det är mycket möjligt att de har haft det, men de har också haft en bil som har käkat däck och fallit som en sten igenom varje race. Jag tror att det finns väldigt mycket för Haas att göra till nästa säsong, och snart börjar jag fundera på om Jean Haas tycker att det är värt att ha ett team i F1 egentligen.
Ja, för innan har det känts som att Günther Steiner har haft en liten roll liksom att spela på något sätt. Och det har ju inte varit någon tillstymmelse av Günther Steiner i rutan överhuvudtaget. Och de här två, alltså på slut, man har inte sett dem. Det har inte varit mycket snack överhuvudtaget om Haas, som är då totalsist. Och då, när vi har gått igenom alla de här teamen, då tänkte jag bara snabbt att man vill kolla på hur det ser ut 2022 mot 2023. Vilka som har blivit bättre och vilka som har blivit sämre. Det är ju inte jättemycket rörelser i alltihopa. Mercedes och Ferrari, de byter plats. För 2022 så var Red Bull 1, Ferrari 2, Mercedes 3. Nu har de skiftat, Mercedes och Ferrari. Upp en placering. McLaren gick upp en placering. Aston Martin plockade 2 placeringar från året innan. Alpine tappade 2 placeringar från året innan. De var ju faktiskt 4 2022. Lätt att glömma. Bäst förbättrad är Williams av alla som tog sig upp från sista plats till då en mittfältsposition. Alfa Tauri en placering bättre, men 10 poäng sämre. Alfa Romeo, de är sämst, eller liksom där teamet som tappar mest, de tappade 3 placeringar, för de var ju 6:a förra året, och Haas, de tappade 2 placeringar. Förra året tog de 37 poäng, nu tog de bara 12. Där har ni den. Säsongssummeringen, plattan i mattan 2023. Det blev grundligt och fint och detaljerat ändå, Anna.
Ja, men man tycker inför att vad har vi att prata om, och sen så sitter vi här och babblar och babblar och babblar och babblar, och tar aldrig slut. Det är ju helt otroligt.
Men nu till din stora glädje så har det tagit slut. Nu är vi klara med det här avsnittet, och nu fortsätter vi oss in i vinteruppehållet med många goda avsnitt framför oss. Du och jag, Anna, vi ska ses imorgon redan och spela in ett par avsnitt som kommer dyka upp då och då under vintern. Det ska bli kul, va? Kokar vi kaffe och sitter här och julmyser i redaktionen. På redaktionen heter det.
Jag ser också fram emot det. Det gäller bara att alla fortskaffningsmedel är i tid så att jag hinner upp.
Vad fan betyder det här? Fortskaffningsmedel? Vad fan betyder det? Det är urtida begrepp.
Ja, jag är urtida.
Ja, ja, mycket kul. Vi får se om Anna tar sig hit till imorgon. Vi har några härliga gäster som vi ska träffa och prata med och lite annat smått och gott. Tack för den här säsongen, men inte för det här året, för att det är ett par veckor kvar av året. Kör vi vidare. Tack, tack, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.